There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hon gör så här. Hon är praktisk. Hon skickar alltid länk minst 2 månader i förväg vad det är hon vill ha i present. Så det bara klickas in, tryck köp och sen klatt. Och
det är
sen...
Gucci.
Nej, det kostar 3000 spänn eller så där, 3-4000. Det var inget så här. Det var något, jag vet. Jag fan kan jag om handväskor.
Men ni vet de här väskorna som kostar 30 lax, 35 lax, ja. Såna här Louis Vuitton och grejer. De säljs för mer på andrahandsmarknaden.
Du, vet vad jag gjorde? Jag fixade en splinkandes ny handväska. Alltså totalt ny.
Från din sigena kompis?
Nej. Och jag googlade den. Den kostar så här 40-45 lax. Mm. Jag hittade den på pantbanken. Fick loss den för 11.
Aha.
Så jag klappte den direkt. Pantbanken i Malmö. Ja. Så det gjorde jag en bra affär.
Men vem betalar det för en väska?
Jag vet inte, och jag fattar inte varför de har ett andrahandsvärde på marknaden. Det make inte sense. Nej. För det är en väska, den slits ju, den borde ju bli repig.
Ja, men det är som raggabilar. De var jätte, alltså den bilen Impala jag hade, det var ju en dussinbil, det var ju en billig bil jävel när den såldes. Idag är den värd fan så mycket mer, men den är mycket mer sliten och där och då mer att reparera. Alltså...
Men det är ändå en bil. Och den har ett kulturellt
ikoniskt... Varför det här? Men det här är ju faktiskt en handväska. Det är inte någon bil. Det är så de resonerar. Ah, jag vet att det är de har...
Unless maybe there are certain editions that are not being produced anymore.
Jag tror det är så de gör med alla de här dyra väskorna. De är limited per default. Det är därför de kostar så mycket.
Och sen är det väl märket med... Det är lite status att gå med handväskan och visa. Det. Alltså det är någon sån här...
Jag tycker det är lite äckligt.
Äckligt?
Ja.
Vadå? Att ha en sån väska?
Ja.
Varför det?
Det är min muslimsk sida.
Yeah. Men är det ni gör på
I don't like generally speaking I don't like this kind of in Islam it's called israf.
Aha.
To like spend a lot of money on things that are not worth.
Överflöd.
Ja.
Konsumtion och överflöd och
I don't like.
Jag visste att du skulle hitta tillbaka till tro.
Men är det inte samma sak som när grabbar har liksom jobbat hela vintern, lagt jättemycket pengar på sin bil och putsat upp och fixat och så kör man raggarrundan. Det är liksom den stora paraden. Det är som mannekänguppvisning eller du vet, när det är modevisning så går de och ska visa sig brudarna med vad det nu är för konstiga kläder de har på sig. Killar, jag är lite likadant med sina bilar.
Inte bara bilar, allt. Men som den här gitarren jag har köpt. Jag kunde ha köpt en som hade kostat en fjärdedel.
Men går du runt och visar den liksom på någon?
Nej, men om det kommer folk hit och man ska göra musik och de ser den, då är det så här, oh, har du en Gretsch? Och man säger, yes, jag har en Gretsch. Och så får man lite status.
Status.
Det visar att man kan lite om gitarrer.
Aha.
Guys, have you read the Bible?
Ja,
lite grann.
I just finished reading the book of Genesis.
Mm. Vilken är gen? Vad är det på svenska? Vad är...
Det är första, va?
Ja.
Jag har Moseböckerna.
Nej. Like how the creation came to be and like...
Ja, men det är Moseböckerna. Första till femte Moseboken.
Okay, but there are no,
it's five books in the beginning.
Yeah, but there's no Moses in there. But
men vad är då Genesis i Bibeln? Vad fan?
Första testamentet.
Första Moseboken är det.
Mm. Ja, första så, Moseboken, ja.
Okay.
It's shit, like they are all fucking cucks. Abraham gets married to Sarah. Then they are going to Egypt. And he's like, by the way, you're very beautiful. We're going to say you're my sister.
We're going to
say you're my sister, not my wife, because otherwise the Egyptians would kill me for you. So he's more okay with basically the Egyptians fucking his wife than killing him because they want to have his wife.
Men kolla, du läser den bokstavligt. Nu, du tolkar den med din vänstra hjärnhalva.
Du måste fatta. Han tolkar det som en egyptier.
Nej, du tolkar det som en autist. När de skrev de här böckerna, de här Abraham och Adam och alla de här karaktärerna, de representerar ju inte riktiga människor som har gått runt i verkligheten.
Hela den här,
det är arketyper allihopa. Hela den här, när folk snackar om att Jesus kan ju inte göra vin, blod till vin, vilken tönt.
Det var vatten till vin, men okej.
Ja, vatten till vin, whatever. Det handlar inte om det bokstavliga som sker. Allt är symboliskt, det är arketyper. Okej, okay, okay.
I alla fall. Jag älskar den här Ashkan Jordan.
Ja, yeah, exactly.
God, fortsätt.
God is truth.
Fortsätt, Ashkan.
Nej, men om hjälper mig här. Hjälp mig här.
Let me finish. It doesn't stop there. Mm-hmm. And but the thing is, okay, we're talking about now that this is some kind of like mythical narration of a character that existed according to the Bible at least.
Nej, men okay.
According to the Bible it does.
Men Bibeln är symbolisk, så den kan inte själv referera till sig själv som ett faktuellt dokument.
Not for the people who believe in the Bible, but anyways.
De läser den bokstavligt. De har också vänster hjärnhalva skadade.
Anyways, there is an oral history of a story that happened during that time. And Abraham goes like and says, okay, you're going to say you're my sister, you're too beautiful. They're going to kill me if I say you're my wife. Then the Pharaoh kind of like falls in love with his wife. And in the end, he's like, he gets upset with him because he discovers it's his wife. And like, can't remember, he kicks him out or something like this. And then it doesn't end there. His son inherits the same kind of cuckness. Isaac, when he also like he gets married to Rebecca, mm-hmm. and they go to the land of the Philistines. Mm-hmm. And same thing. You're too beautiful.
Okay.
Don't. And then the Philistines like they see Isaac sporting with Rebecca one day. And they understand that it's his wife. And then the king of the Philistines or the leader of the Philistines comes to him and says, yo, Isaac, why didn't you say, like, this is your wife? One of us could have fucked her by mistake. And we would have sinned. And he's like, okay, nobody touches Isaac or his wife. No, that's it. So I see that you're trying to make a Jordan Peterson interpretation.
Nej.
Jordan, ge oss en förklaring på vad det här egentligen handlar om.
Vad hände med Abraham? Vad är hans öde i det här?
Well, he was just fucking scared.
Okej, men vad är hans öde i hela när berättelsen är slut? Vad händer med Abraham?
Fader Abraham, fader Abraham, fyra söner hade Abraham och de åt och drack. Har ni inte sjungit den på dagis?
Nej.
Va?
Jag tror du hittade på det nu.
Nej!
Vilken dagis var det? Did you go to some underground Jewish förskola?
Ja, men har du inte... Vad i helvete?
Vad händer med Abraham då? Vad är hans öde? Well, hur går det för Abraham i livet?
It went pretty okay. He couldn't have like children with his first wife, then he married an Egyptian woman, he had children from her, and then he had children in the had cattle, and he
Can vi spela nu Fader Abraham så ni får höra? Det här är ju, det är helt sinnessjukt.
But wait, we...
Fader Abraham, fyra söner hade Abraham.
Men jag tror vi har sjungit den här också.
Och de åt och drack, och de drack och åt. Och så gjorde de så här högensamt.
Om man ska göra en film om Changs liv, då vill jag ha den här låten som motiv i trailern. Det är en bra film.
Ja, ja.
Men kolla, nu när jag frågade hur det gick för Abraham,
yes,
så börjar du vänsterhjärnhalva argumentet.
Okej, vänsterhjärna. Okay.
Men jag har en poäng här. Så, okay. Ja, han hade tre kor och sen gifte han sig och sen skilde han sig. Och så, du bara berättade så, en berättelse om hans materiella tillgångar.
The events of the story.
Fast väldigt mycket av Bibeln är såna här vardagliga saker vad folk var med om i sina liv. Så har noll symboliskt Jordan Peterson-värde.
Jo, det har det. Askan, förklara symbolerna. Och när du, om du börjar gråta medan du gör det, det är extra poäng.
Alltså...
Okej.
Askan, vad har hänt senaste tiden?
Askan Peterson, gå.
Du har gått från Sam Harris till Jordan Peterson. Vad har hänt?
Min poäng är bara att man skrev inte böcker på samma sätt som vi skriver böcker idag då.
Nej.
Och man såg inte på människor och sin relation till universum som vi gör idag då. Så sättet vi läser en bok idag, att försöka läsa Bibeln på samma sätt, det är korkat. För du försöker leta efter, du utgår ifrån att de har samma ändamål med sitt liv som du har. Och så läser du vad de gör i böckerna och vad de säger och så låter det jättekorkat för dig.
Okay, but I have a question. Mm. Do you want to tell me? I understand that there can be some people, but I would say a minority of people who would see it that way. Are you telling me the people back then, during that time, and the people who even in the Middle Ages were able to like read this text?
Nej, det kunde de inte.
Oh, they are basically what they are seeing is.
De fick det återberättat för sig.
Yes,
i form av sagor.
Yes, but what basically they are. Understanding that there was a person called Abraham and he had this life. This is what they're understanding. Are you telling me that the majority of people who believed in that, they did not think that there was a person called Abraham and he didn't really have a wife and he didn't really lie about it and all this is just like, all of it's just symbolism. The people who were the commoners.
Det finns ingen Abraham.
Snarare någon sorts arketypism. Att det är exakt samma sak som den här berättar. Vi har den på persiska, även om den finns på svenska. Den här fåraherden som skriker om att det kommer varg. Mm. Och så kommer det inte någon varg. Och sen till slut en gång när det kommer en varg på riktigt så kommer ingen att hjälpa honom. Ni vet vilken jag menar, va? Oh.
Yes.
Ja. Det spelar ingen roll om det fanns en riktig fåraherde som gjorde så på riktigt. Det är inte det som är poängen.
Okay, there I'm kind of with you. However, there's somewhere in between. There is these archetypical stories that people actually believe them, but they also stand for something. You learn like a wisdom from the story, but they still believe that there was a person called Abraham who had a wife called Sarah and they went to Egypt.
Det är okej om de tror på det så länge visdomen de destillerar från berättelsen gör att deras överlevnadschans ökar.
Alltså, om ni,
det är hela poängen med varför de här berättelserna överlever. Och för att människor som sprider dem också överlever mer än de som inte sprider dem.
Alltså, någonting ni måste tänka på, vad som gör Bibeln väldigt trovärdig, det är att den är som vilken dokusoppa som helst. Folk knullar runt, de super sig fulla, de har ihjäl folk. Det är drama, det är intriger.
Det måste ju återspegla det som folk faktiskt gör på riktigt.
But they were a bit like...
Jo, men det gör den ju rätt trovärdig. Att det är mycket, speciellt gamla testamentet är ju mer rock'n'roll och hårdrock. Medan nya testamentet är såhär, vi ska kramas vid den andra kinden till.
Det är det stad,
liksom. Ja, 10 budord, nu är vi kompisar med alla, vi ska vara...
They were more, some handsome. Of them, they were more idiotic than others. Like, for example, with Jacob, he served in the land of his uncle for like, he saw Rachel and he wanted to marry her. It's the daughter of his uncle. And he said like, well, I can serve you for 7 years if you give me Rachel. And Rachel was the younger daughter. And his uncle said, okay, 7 years. And then 7 years he served him, and then he gave him supposedly Rachel, and then he fucked her. And then later on, he discovers this is not Rachel. This is her sister. Then he gets upset and he goes to his uncle. Why did you trick me? And this is not Rachel, after he had sex with her. And he's like, oh yeah, but I will not let you have, like, I will not marry the younger sister before the elder. So you have to serve me 7 more years to get Rachel now.
Okej, så vad betyder den här storyn? Vad vill Gud säga här?
Den som väntar på något gott, men...
Och någonting om att hålla sig borta från systrar, kanske.
Look at the woman before you have sex with her. This is also something.
Ni vet, en annan grej som står i Bibeln, det är att Onan spillde sin säd på marken. Alltså han drog ut den och kom utanför. Så det är, han har gett namn åt onani. Tänk att vara den personen. Att minnet efter dig. Du kommer sätta ord på detta. Mm. Ja, ditt namn kommer förevigas.
Or Lot. You know the story of Lot.
Som blev en saltstod.
Blev vad?
Var det inte hon som vände sig om och tittade på Sodom och
His wife, yes.
Lot's wife.
Lot's wife, yes.
Ja, så blev hon salt statue och så.
Exactly. And when God destroyed...
Salt statue.
Yeah.
Ja, men did. Saltstod.
Yeah, she did. When God destroyed their village...
True story.
Like, he went, like... remember, he wanted to give his daughters to the people of Lot so that they don't fuck the angels instead. Remember that story?
Just det. Han kommer till någon by.
Yes.
Och så vill byn ligga med hans döttrar.
Nej. They were all gay back there.
Aha, okej.
Okay. Det var Sodom och Gomorra.
Yes, okay. In the village. So basically when the angels came,
the angels.
In a human form, very beautiful. And basically everybody in the village got horny.
Fastän de är gay. Så vill de ligga med...
As men.
Aha, det var... Yeah, okay.
In male form.
Så det var gay angels.
Gay angels. No, male angels,
okay.
That the gays wanted to fuck them.
Okay.
And then they wanted to break into Lot's house to fuck the angels. But Lot was like, no, come on, here, take my daughters instead.
Mm-hmm.
And he wanted to give them his daughters.
Okay, men om vi stilmanar
dem... Yeah, wait.
Va? Är det?
Oj.
Well, and then... After God destroys the...
Nej, han är bortrest.
After God destroyed the village... His daughters think that humanity is over, so they get their father drunk. They have sex with him.
Wait, say this again? What?
His daughters, the daughters of Lot, think that humanity is over, and there's just like one man, their father, so they get him drunk and have sex with him.
With their father?
Yeah, their father. A lot of wisdom.
Nej, men vet du, en dag, en vacker dag ska vi steelmana de här och försöka lista ut varför visdomen man får ut av det här, hur det kunde ha hjälpt
ni vet
dem.
Ni vet att det står i Bibeln att det gick jättar på jorden. Jag tror de hette Nefilim eller något sånt. Och det var avkomman mellan fallna änglar och sjökor.
Vad är sjökor från?
En hora. Vi hade precis så lång diskussion om Bibeln här.
Vi kanske... Ja, det hade vi faktiskt.
Går du till kyrkan?
Jag går med hustrun rätt ofta.
Tvingar hon dig eller är det för egen fri vilja?
Vi bor grannen med Strängnäs domkyrka, så det är ju ingen större ansträngning för mig att gå till kyrkan.
Är du religiös?
Jag brukar säga att jag tror på Strängnäs domkyrka.
Det var ett pragmatiskt svar.
Om man har gift sig i Strängnäs domkyrka och låtit tre barn döpas i Strängnäs domkyrka och begravt sina släktingar i Strängnäs domkyrka och en dag så småningom själv kommer begravas, då gillar man då Strängnäs domkyrka. Så att, jag är medlem i kyrkan. Jag kan inte säga att jag är troende. Min hustru är det.
Okay.
Ja, av uppenbara skäl, eftersom hon nu till slut ska bli präst. Hon började plugga teologi när jag var i Uppsala för 30 år sedan.
Mm.
Okay. Sen så hoppade hon av teologin och gjorde helt andra saker.
Mm. Ja, oj. Här kommer lite...
Du ska få lite vatten också.
Ja, gärna. Vi hann ju med Almedalen och sen så har jag liksom sjunkit ner i Ide efteråt.
Alltså, du vet att det är valrörelse.
Ja.
Så du inte missar den.
Vi tänkte ta 2 veckor mellan Almedalen och valrörelsen.
Semester eller?
Mm, nu är det semester.
Vad händer då? Husbil, husvagn?
Nej, jag har varit uppe i Sälenfjällen några dagar och vandrat. Och sen så nu har vi har ett sommarhus i Mälaren. Mellan Strängnäs och Enköping.
Men du har också det med frugan där ni har likadana rosa träningsoverall, husvagnen och förlängda backspeglar ut i sommartrafiken och stressad.
Vi ägde faktiskt en husvagn en gång, men den rullade aldrig, för vi hade den som ett extra gästrum.
Ja.
Den parkerades på vår tomt och sen så sålde vi den 3 år senare. Den hade inte rullat en meter. Mm. Så är det.
Du Ulf, jag vet ju, vi pratade om det här sist vi sågs, men du är ett fan av Kent, vet jag. Och vi alla här är stora fan av Kent, förutom Omar.
Har du inte kommit dit än eller?
Nej.
Eller hoppade du över det i din utvecklingskurva? Du kan gå direkt på Joakim Bergs solodebut istället.
Vad tyckte du om den förresten?
Bra.
Eller hur? Bra.
Den håller mycket bra. Jag har lyssnat sönder den nästan. Så att jag,
samma här.
Nu väntar vi på vinylen som kommer i september.
Ah, det visste jag inte. Ser du, han är...
Vi kan ju citera någon Kent-text. Och så du kommer på vilken låt.
Jag har en liten quiz.
Jaha, det är intressant. Jag är alltid... För mig är de där, jag är rätt dålig på låt. Någon gång när man kom av sig... På gamla tider med vinyl, då hade man ju koll. Liksom. Varje låt kopplades till ett speciellt utseende. Och så kunde man ju... Man kunde ofta texterna också. Sen över till CD blev det sämre. Och när man sen gick över till digital musik så blev det ännu sämre. Så jag har ofta svårt att placera dem. Jag vet ju ungefär.
Men man tappar kontakten till dem.
Men låtnamn har jag aldrig glömt. De måste ha konstiga namn också. Elefanter.
Ja, det har de. Tigerdrottningen heter en skiva.
Ja.
Jag vet inte.
Ja. Stoppa med juni, lilla egot.
Ja, jag vet.
Det är symboliska låten, titlar va? Som representerar arketypen.
Heter låten, tror jag, va?
Ja, stoppa med juni. Heter låten.
Slash Lego.
Nej, någon parentes. Lilla Ego.
Ja, det är så det. Precis.
Det handlar om att ta bussen till Hagnästa Hill. Det är ett område i Eskilstuna.
Jag har sett alla deras konserter utom den som alla pratar om. Den vita konserten.
Den var jag på.
Den var inte
den
jag på.
Den på stadion.
Jag var borta då. Mm.
Vi kör en liten quiz. Den går rätt fort. Men det är mellan dig och Chang. Ja. Mm. För att avgöra vem av er som är störst fan. Ja. Okej? Okay. Det är 3 frågor, man kan få max 9 poäng.
Ja, okej. Okay.
Ja. Okay, vi börjar med frågan nummer 1. Ja. Så bandet Kent, innan de hette Kent, ni ser att ni har era papper och penna här.
Jaha!
Du fick ju en penna. Vad gjorde du med pennan?
Jag vet inte om jag hade någon penna, men släng hit den.
Okej. Okay. 3 frågor. Innan de hette Kent så hette de 2 andra namn. Mm. Så vilka var de 2 andra namnen innan de blev Kent?
Ska jag skriva ner det?
Skriv ner det. Så kan du...
Och jag vet att jag inte vet. Jag läste om den inofficiella biografin som skrevs. Den som Kent själva vägrade medverka i. Men
okay.
Jag minns inte vad han heter.
Okej, okay. Går vi vidare till fråga nummer 2. Hagnista Hill är ju bandets 4:e och mest deppiga skiva. Vilket år kom den ut? Vilket år? Och så fråga nummer 2. Vad refererar Hagnista Hill till? Jag ser att Ulf skriver som bara den. Och Chang, det står still.
Jag kan missa med något. Och...
Ja, det är ju svårt. 95 kom den första ut. Och det var Linda Skugge som fick mig att börja följa Kent. Ja. De kom ju från Eskilstuna, så jag hade ju följt massa andra band från Eskilstuna.
Ja, just det.
95 kom den första och den 4:e borde kommit då 99 eller 00 möjligen skulle jag säga. Att den 4:e kom. De kom ganska tätt.
Ja, det gjorde de.
Med 00, och det är ju en stadsdel i Eskilstuna.
Sista frågan, medlemmarna i bandet. Det räcker med förnamnen. Och du vet, några har ju hoppat av och sådär. Kan man dem så får man extra poäng.
Jag vet inte någon. Ja, vissa kan jag bara vid efternamn.
Ja, men det är också
kan bara mellannamn.
Ja, jag kom på 3.
Jocke Berg, Martin Sköld. Vad fasen heter hon nu igen? Man får ju skylla på att de har inte funnits sedan 2016 i december.
Så nej, jag vet.
Man var det en som heter Sami? Eller
jo, det Sami är helt rätt.
Och sen en som heter Ros i efternamn.
Jo.
Var det han som lämnade tidigt?
Ja, det var nog. Jocke, Sami och Ros skrev jag. Sen var det jag kom på. Sköld kom jag på sen, Martin Sköld.
Sami? Ja, Sami Serbio eller något sånt.
Ja, en finne. Men jag skrev...
Vi börjar med första frågan. Vad hette bandet innan det blev Kent?
Jag skrev Havsänglar.
Rätt! Oh, bra!
Rot. Lyssnar du på dem också?
Jag har hört några låtar.
Och så heter de också Jones and Gift.
Just, ja, Jonas och Giftet.
Jonas och Gift. Okej, okay, och så fråga nummer två. Du kunde ju inte den.
Jag skrev 98 på Agnesta Hill.
Det låter tidigt tycker jag. Då säger jag 99.
Ja, då fick Ulf rätt där.
Aha.
Och noll till Chang.
Jag var nära i alla fall.
Och vad refererar Agnesta Hill till?
Ja, det är en plats.
Bostadsområde.
Ja.
Det sa jag innan du ställde frågan. Så. Mm.
Men det var också en nattklubb. I Eskilstuna, en svart nattklubb folk brukar gå till.
Sådana gick inte jag på.
Nej.
Du sov med händerna på täcket.
Den fanns inte när jag bodde i Eskilstuna, tror jag.
Och så sista frågan då. Ja. Vi börjar med Ulf. Namnet på bandet.
Ja, Joakim Berg förstås, Martin Sköld. Så sa du Sami. Ja. Jag vet ju, jag kan ju. De har bytts ut ett par stycken också. Det här borde jag ju kunna. Jag kommer säga just det.
Okej. Okay.
Jag har Jocke, Sami, Ros. Och sen Sköld kom jag ju inte på. Skrev jag aldrig ner, för det var Ulf som sa det högt. Ja. Så därför jag kom på det. Jag kommer ihåg det. Så, men det blir fusk om jag säger Sköld. Så jag säger de tre. Jocke, Sami och Ros.
En av grabbarna bor i min kommun nu, i Mariefred tror jag.
Ja, jag vet. Jag träffade honom där.
Ja.
För min tjej bor i Mariefred.
Aha.
Och då var han på Alba, när restaurangen.
Ja, just det.
Och min tjejs föräldrar känner Martin. Så de presenterade mig för honom. Och jag var lite... starstruck.
Det är ju coolt.
Ganska mycket starstruck var jag. Han var jättetrevlig.
Du får ordna ett möte.
Man ska aldrig träffa sina idoler.
Hur var poängen?
Ja, det står 6-6. Så det blev jämnt.
Vi borde kunnat mer.
Ja. Hade han frågat om låtar så hade jag nog...
Då hade det gått dåligt för oss.
Då hade det... Ja. Det var Kent-kunskapen där.
Ska vi börja med Fredrik Reinfeldt?
Mm.
Det var ju en stor intervju med honom i DN. Ja,
precis.
För någon, har du läst den?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej.
Du läser inte DN, eller?
Det gör jag, men jag, ibland är så mycket politisk text hela tiden så jag brukar solla lite grann. Så jag tror inte jag har läst den, inte än i alla fall.
Ja, han sa i princip att migration har inte varit ett misslyckande. Migration och integration. Och att Sverige behöver... Han varnade mot att hårdare tag mot invandring, så att Sverige behöver invandring på grund av det låga barnfödandet. Vad tycker du om det?
Ja, alltså han har ju rätt och fel tycker jag. Han har ju rätt i så vidare att vi behöver ju inte minst på ett gäng kompetenser så behöver vi ju invandring till Sverige. Alltså framförallt fråga techbolagen om vi behöver arbetskraftsinvandring, programmerare, systemvetare, alltså mjukvaruingenjörer, mycket, absolut. Och det är klart att Sverige måste vara en plats som man kan komma till och jobba och göra karriär, det tycker jag är helt självklart. Där har ju Sverige historiskt varit dåliga, att vi inte accepterar det överhuvudtaget. Däremot talar han ju fel om man säger att i största allmänhet behöver mer invandring i Sverige just nu, utan där tycker jag det är helt uppenbart. Men de integrationsproblem vi har måste invandringen minska, inte öka.
Och Moderaterna tycker att vi ska minska invandring.
Yes.
Okay. På vilket sätt då?
Ja, på rätt många olika sätt. Alltså i grund och botten får man ju bestämma sig för att inte ha regelverk som är, i praktiken gör Sverige, liksom Tyskland ett tag, till en slags huvudmål för väldigt många migranter. Det var ju helt ovetet. Tar emot dubbelt så många till Sverige som de andra nordiska länderna tillsammans. Det beror ju inte på att Sverige är första asylland eller sånt, utan bara att många söker sig hit. Sen kan det finnas goda skäl för dem att vilja det. Man kanske har släktingar här till exempel. Så varje gång man har tagit emot många invandrare så betyder det också att i nästa våg så kommer ännu fler tycka att Sverige är ett naturligt land att komma till. Jag har respekt för det, men det kan inte vara Sveriges uppgift i världen.
Vad är det för aspekter av regelverket som du menar är fel?
I grund och botten är det så här att vi ska ha en miniminivå på så europeiska miniminivåer. Det finns ett antal konventioner som vi självklart lever upp till som andra länder gör. Där ska vi inte vara generösare. Därför var det så helt fel tänkt på det här med gymnasielagen till exempel. Att Sverige skulle sticka ut med generösare, om man vill säga det så, öppnare regler än vad andra länder har. Det andra är ju att helt enkelt se till att människor som kommer till Sverige måste kunna försörja sig själva och systematiskt ha en rätt stram linje. Därför vill säga att vi vill ha ett volymmål som säger att Sverige ska inte ta emot fler invandrare eller asylinvandrare än andra nordiska länder. Då måste man strama upp systemen efterhand.
Men vad är den volymen då?
Ja, när vi sa som andra nordiska länder, då skulle det motsvara ungefär 5 000 personer per år. 5 000 asylsökande per år. Just nu har vi ungefär 20 000 asylsökande. Så det är en klar minskning i så fall.
Men problemet är större när det gäller anhörig invandring.
Absolut, och det, och vi menar också asylrelaterad invandring i så fall. Och just idag är ju ofta anhöriginvandringen den stora, för den kommer ju som ett brev på posten efteråt. Återigen, jag har respekt för de människorna som gör detta, men det kan inte vara så att Sverige blir en huvudsakligt mottagarland. Och då måste man ju, då kan man ju inte ha regelverk som gör att det går att komma till Sverige som anhöriginvandrare utan att kunna försörja sig själv till exempel. Det är alldeles uppenbart.
Skulle man inte kunna göra det lite enkelt? Vem som helst som vill får komma till Sverige, men du får inga bidrag, och begår du brott för att försörja dig så åker du ut med huvudet före.
Ja, det där, det låter lite lättare än vad det är. Jag håller med på den senare delen. Kommer man till Sverige och begår brott, då ska man ut ur landet. Och det tror jag också är rätt många intuitivt håller med om, att är man inte svensk medborgare och begår brott, då finns det ingen mänsklig rättighet att vara i Sverige på något sätt alls.
Ja, det jag tänker är att alla de som ser en framtid i Sverige, och det kan ju vara en individ själv kanske bedöma bäst om Sverige är det land man kanske har en framtid eller något annat land. Och låt dem då flytta och pröva, och funkar det så funkar det, annars får de väl testa något annat land. Men annars blir det ju lätt att man ska centralstyra det där, vilka ska komma och inte, och vilken kvot och hur många. Och...
Men det skulle inte vara pragmatiskt alls.
Det som gör mig skeptisk till detta, jag tror att Sverige är ett rätt jämlikt land, och även om man kan tycka att det, man vill, en del tycker att Sverige borde bli som ett USA, liksom var och en sin lyckas med och sådär. Men jag tror att i grund och botten tror jag inte det rimmar med den syn de flesta har på det svenska samhället, utan vi skulle inte acceptera att det kommer människor i Sverige som tillåts pröva men misslyckas och lever på nivåer som vi inte kan föreställa
oss. Och det har vi väl accepterat i 20 års tid nu, höll jag på att säga.
Ja, fast kanske är det fördolda mer. Jag tycker inte vi ska ha det på det sättet, utan vill man ha ett relativt jämlikt land, ett ganska litet land dessutom som Sverige, alltså befolkningsmässigt, då tror jag man måste ha järnkoll på invandringen till landet helt enkelt.
Okej, volymmål kanske runt 5 000, men vad händer om fler än 5 000 kommer? Ska vi stänga gränsen?
Nej, då stramar man åt. Alltså, volymmål är ju inte en absolut gräns. Volymmål, det är en slags styråra. Alltså, kommer det fler, då är det någonting som gör att vi har för generösa villkor. Då får man strama åt helt enkelt. Och det där är inte så rasande konstigt, utan man styr efter några rimliga principer helt enkelt. Så jag tycker nog att det kan inte vara så att det bara blir som det blir. När vi inför den här så kallade rättssäkra asylprövningen i Sverige, då var det ett sätt att göra juridik av alltihop och säga, den som lever upp till de formella villkoren får komma till Sverige, den som inte gör det ska inte få vara här, och sen fick det bli som det blev. Det var inte en hållbar modell, utan man måste också politiskt kunna utkräva ansvar. Vad är en rimlig nivå på invandringen till Sverige? Och under lång tid har vi legat långt över andra länder med välkända konsekvenser, väldigt stora problem. Då måste man lära sig någonting av det och ändra på politiken.
Men Storbritannien till exempel nyligen har försökt i alla fall att skicka alla asylsökande till Rwanda. För att ja, deras asylärenden processeras i Rwanda, och då får de stanna där.
Ja, nu kan man säga de är ju inte med i EU längre. Nej. Det rimliga är ju att Europa nu, det finns ju stor värde med det vi har i Europa med öppna gränser inom Europa. Ska vi kunna ha öppna gränser inom Europa, då måste man ha järnkoll på gränsen vid Europa. Det är inget tvekan om det, annars funkar det inte. Vi kan inte ha, det kan inte vara så porösa gränser att man kan ta sig in rätt enkelt och sen flyttar man vidare genom Europa till det land man har lust till. Det funkar inte. Utan ska det här fungera, då måste vi ha en gemensam yttre gräns. Den gränsen måste bevakas. Då måste man ha koll på vilka som tar sig in. Och så måste man ha en gemensam prövning av asylskälen. Jag är inte emot att människor försöker asyl på något sätt. Det kommer alltid behövas. Det kan däremot inte vara så att man väljer att komma just till Sverige om man passerar andra säkra länder på vägen.
Jag tycker det var lite intressant det du sa innan. För att du satte fingret på skillnaden mellan USA och Europa på något sätt. Att USA har tagit, någon slags, men vi tar friheten och Europa säger att vi tar jämlikheten. Alltså att i USA kan du är fri och blir du utslaget och fattigt. Det är ingenting man, ska man säga, oroa sig över på något sätt. Medan i Europa är det mer att nej, vi gillar inte fattigdom. Och hamnar du där så ska vi dra upp dig. Jag tycker det var ett av de bästa, eller bättre svaren jag hört om varför vi inte kan bli som USA när det kommer till invandring, att man kan inte bli sin lyckas med om man inte också, det måste finnas möjlighet att göra rätt för sig. Mm.
Nej, men jag, alltså, och det är ju inte bara Europa. Sverige är ju inget genomsnitt i Europa. Sverige är ett mycket egalitärt samhälle. Sen kan man tycka att det ibland går för långt. Absolut. Vi har väl alla liksom skojat om den här jantelagen och liksom alla ska vara likadana och vad ska grannarna tycka och sådär. Det finns nackdelar i detta också. Men jag tror att de flesta svenskar gillar, jag gillar Sverige som Sverige är. Jag är inte emot förändring, men det är inte så att Sverige ska bli någonting helt annat. Och därför är jag rätt rädd för de här extrema ojämlikheterna som skapas när vissa människor i praktiken aldrig lever det här illegalt, aldrig kommer in på arbetsmarknaden, lever på en ekonomi som ingen vanlig svensk skulle acceptera. Dessutom i parallellsamhället eller talar inte svenska överhuvudtaget, liksom lever i ett annat land i praktiken. Så tycker inte jag vi ska ha det i Sverige helt enkelt.
Ja, en fråga jag funderat som egentligen skulle ställa alla partiledare, det är så här inför ett val. Det pratas mycket om migration. Mm. Men jag ser aldrig en, alltså, backar vi 10, 15, 20 år så var det alltid valrörelse. Då presenterade man alltid en vision. Vad ska Sverige vara i framtiden? Mm. Är det industrin? Ska vi vara bäst på något? Eller vad ska vi satsa på? Nu hör jag inte den typen av talepunkter.
Det där är rätt intressant. Jag har också tänkt en del på det och jag har fått också påpengar. Varför pratar ni inte den långsiktiga visionen? Och en orsak till det tror jag att vi har så uppenbara och akuta problem just nu, att det hade varit nästan tondövt. Alltså, jag tänker tyvärr inte prata om gängskjutningar eller elkris eller andra triviala problem, utan nu ska jag prata om mina långsiktiga visioner. Jag tror att intresset för mina långsiktiga visioner, om jag inte ens är kapabel att lösa de stora akuta problemen, är rätt begränsad. Men, det betyder ju inte att man inte ska ha en långsiktig idé, men jag tror att vi måste nu lösa, så vi brukar säga, få ordning på Sverige. Det är bara det ett ganska rejält beting.
Min poäng är lite att det hänger ju ihop. Ju. Ett kärnkraftverk, det är ju inte något du beslutar och så står den där 10 år och sen bestämmer. Det är ju en investering på 50, kanske 80 år. Mm. Så att det är ju väldigt långa bågar i sådana här grejer som, och de problem som är skapade, om vi tar elmarknaden som exempel. Och det jag funderar är lite, vi har många människor i arbetslöshet, man vill få in dem i arbete, det kommer folk nu, inte jättemycket kanske, men ändå från Ukraina. Jag tog ju själv ett last på 25 pass, de vill ha jobb. Många andra som, vi har, hur är arbetslösheten? Det är väl bland utrikesfödda så är den ganska hög, men, inte, men inte bland infödda svenskar.
Speciellt bland invandrarkvinnor.
Och det där är liksom, det är ju som ett inbyggt problem som börjar permanentas. Och jag tänker på 70-talet när folk kom, då var det ju direkt in i, det fanns ju inte SFI, det var in på industrin, du fick jobba och så lärde du dig språket, du gick till banken, lånade pengar, köpte ett hus och du blev igen i gänget ganska direkt. Det jag funderar är, kan vi komma dit igen på något sätt?
Ja, jag tycker din beskrivning är riktig, men alltså jag tror inte man kommer att komma dit. Det är många saker som skiljer. Det ena är bara att det var mycket europeisk invandring på den tiden. Och dessutom till ett land med en växande industrisektor där det krävdes relativt lite tidigare utbildning för att komma in. Man kunde komma, man brukar skoja att man kommer till Södertälje dag 1 och till Scania dag 2. Mm. Och det kanske är lätt överdrift, men det funkar ändå ganska bra. Idag ser det ju helt annorlunda ut. Mycket asylkopplad invandring, tack så mycket för kaffet alltså, det kan verka konstigt annars.
Askan kom och ställde fram en kopp kaffe till.
Och
jo, alltså, man kommer från ett land med en helt annan tradition och bakgrund än Sverige. Talar inte svenska, har ingen utbildning, kan inte jobba i de sektorer som nu ropar efter människor. Det är en helt annan situation. Det måste man ta på allvar. Ibland, det finns en och annan läkare som kör taxi och man ska ha respekt för det, och det är svårt att komma in i ett nytt land, men de allra flesta som har kommit till Sverige de senaste 10 åren är inte läkare vars kompetens inte tas på allvar, utan det är ofta människor som har mycket, mycket lägre utbildning och en lång startsträcka, i många kvinnor som aldrig har jobbat överhuvudtaget. Där har vi de stora integrationsproblemen.
När jag tittar tillbaks på Sverige, speciellt de senaste 10-15 åren, det känns som att vi har en tendens av att hela tiden gräva ner oss i massa små hål. Och så låtsas vi som att vi inte alls har grävt ner oss i ett hål för att kunna fortsätta gräva oss ner. Oavsett hur mycket information och data och kunskap man kastar på de här olika frågorna. Ja, men invandringen är ett av de exemplen. Där vi bara grävt oss djupare, djupare, djupare. Ett tag såg det ut som att vi höll på att göra samma sak med att vi kirurgiskt byter kön på människor som inte ens har fått en färdigutvecklad hjärna innan läkarna började liksom skrika om det i debattartiklarna och försöka bromsa det här. Men om vi tar invandringen som exempel, tror du att det finns en folklig vilja av att Sverige ska ha så bizarrt annorlunda, generösare invandring än resten av Europa? För jag menar, när hela den här nya invandringsvågen började, folk fortsatte rösta på sina partier ungefär likadant som de hade gjort. Så om du tittar på hur folk röstar, verkar det inte som att de var missnöjda. Men när du kollar opinionsundersökningar så vill allt färre svenskar ha ökad invandring. Så vad tror du det som gör att många politiker driver igenom saker som till synes inte har någon förankring i folkviljan? Och varför blundar vi och låtsas som att vi går in på rätt spår och vägrar erkänna att vi har gjort fel?
Så den där frågan är, jag tror du fattar att den är rätt stor och rätt komplex. Därför att klart, folkviljan, om man bara skulle ha ständiga folkomröstningar om allting, det tror jag inte man skulle kunna driva konsistent politik på. Utan ibland får man nog inte acceptera att daglig opinionsmätning inte är samma sak som regeringens eller riksdagens politik. Det tycker jag. Sen måste man ju utbytt om man inte liksom i längden kan svara mot människors förtroende naturligtvis. Men då har ju ändå en poäng i att vi ibland tar extremt lång tid till tillnyktring på något sätt. Mm. Eller att vi i vissa frågor kan hålla på decennier efter decennier och aldrig liksom lyckats sätta ner foten ordentligt. Där är väl en viss likhet då mellan migrationsfrågan och kanske energifrågan. I 40 år har vi hållit på att harva med kärnkraftsfrågan. Mm. I 40 år. Så olika länder har väl sina så här känsliga frågor, misstänker jag. De kan nog variera från land till land, ärligt talat. En del frågor är ju inte alls, ta i USA finns ju frågor, men ständiga vapenfrågan i USA som verkar ju helt barock från svensk horisont sett. Skulle ju inte drömma om att ha den sortens politik eller ständig diskussion om dödsstraff och saker. Det är liksom en icke-fråga i Sverige. Det är klart att vi inte ska ha dödsstraff. Självklart inte. Så i olika länder är olika saker känsliga. Men
kemisk kastrering av våldtäktsmän.
Ja, och det är ju en behandlingsmodell som faktiskt finns och som jag tror man ska kunna använda sig av också. Men min poäng är väl att säga att det finns nog lite trånga åsiktskorridorer i Sverige. Och det, så jag vet inte om de är värre i Sverige, i alla fall bara är annorlunda. Det kan inte bedöma.
Ja, det är ju svårt att kartlägga. Men jag menar, är det den politiska processen? Är det där någonstans det skaver? För jag menar, och nu menar jag inte, jag håller med dig, man kan inte ha en folkomröstning om varje fråga, absolut. Mm. Men just invandringen, den är så tydlig, för man kan se att den breda majoriteten vill inte alls ha den sorts invandring som Sverige har drivit de senaste 10-15 åren. Ändå så verkar de som sitter vid makten anse att nej, men det här är en bra strategi att ta. Och så lyckas de ändå vinna val och till och med hamna i regeringsposition. Fast de går tvärt emot den breda folkviljan.
Ja, och det är ju då ytterst ändå tecken på att även om människor kanske sa att de tyckte någonting annat så fanns det en tolerans ändå. Annars hade man ju inte röstat på partierna. Så Det är klart att ytterst i demokrati är ju alltid folkets, både folket har rätt, men det är också folket som bär ansvar. Så det är liksom, man kan inte komma runt detta. Men jag tror att sådana här saker korrigerar sig till slut. När problemen blir tillräckligt stora i en demokrati, då sker en korrektion helt enkelt. Då kan man inte komma undan saker och diskutera sakerna ordentligt.
Jag tänkte innan nämndes åsiktskorridor och hur en sån uppstår. Är det medierna som liksom sätter upp de här väggarna, eller vad sker det? Är det på ledarplats? Är det Sokolnicki på DN? Är det...
Jag tror inte jag kan
Anders Lindberg på Aftonbladet eller?
Jag tror inte jag kan bedöma det bättre än du, men det är klart att det kan inte vara mediernas fel. Medierna har ju inget monopol.
Men hur mycket när du är partiledare för Moderaterna och aspirerar på att bli nästa statsminister, hur mycket påverkas du när det drar igång ett så kallat drev? Sossarnas tankesmedja har smitt ihop något nytt elakt rykte och ska tuta i väljarna.
Ja, jag tror att man påverkas mindre idag, för så många medieklimat eller medielandskapet är så annorlunda. När vi säger och tittar på er, vi var barn, vi har lite olika år när vi var barn, men alltså när det fanns två kanaler på tv, inget internet och ett fåtal papperstidningar, det är klart att då var nog medieklimatet i den meningen mer homogent, skulle jag tro. Idag finns det ju en podd för varje specialintresse minst. Så den som är verkligen intresserad av någonting kan ju fördjupa sig med helt oberoende medier idag. Så jag tror att man får också ha lite, man får lite grann se skogen och inte bara varje träd, utan liksom, att det är klart att i ett land som Sverige, som jag sa, är ett ganska jämlikt land där många har relativt snarlika uppfattningar och saker och ting. Det är klart att det finns alltid en risk att man blir allt för snäv. Så kan det ju vara. Du kan åka till Danmark så tycker de att vi har ett snävt samtalsklimat i Sverige. Ni vågar inte prata ut ordentligt, säger de på sin danska, och det är inget beröm. Tvärtom tycker de att vi liksom är för... Och sen kan vi ju bli helt förbluffade över andra länder som vi tycker hetsar upp sig. Titta på brittisk politik som ibland framstår som helt obegriplig.
Mm. Jag tänkte fråga dig, det blir alltid oundvikligt när det kommer till valet så, men jag har noterat hur ni förr pratade om Sverigedemokraterna, om varför de inte skulle ha med i regeringsställning mer. Mm. Och då har det handlat mycket om deras rötter. Nu märker jag att ni pratar mer om att de inte är borgerliga eller regeringsvana.
Mm, och det står ju inte mot varandra i och för sig, men tomikten kan säkert
men det känns som att det är lite närmare nu på något sätt, alltså rötter och värderingar är nog ganska, då kan man inte prata om någonting, men regeringsvan kan man ju bli och röra sig mer åt borgerligt håll är ju möjligt. Hur står ni kvar vid det fortfarande? Och
jag tycker man kan resonera kring den frågan lite olika linjer, alltså rötter är ju rötter, alltså både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, det råder ju ingen tvekan, de har ju problematiska rötter. Det är ju väldigt uppenbart. Det tror de själva, båda partierna skulle hålla med om dessutom. Det kan bara de själva ansvara för, bearbeta, diskutera. Det är deras ansvar. Det tycker jag också att de båda partierna, det är klart att de båda hellre fokuserar på framtiden, på det förflutna. Det hade jag nog också gjort om jag hade haft sådana rötter. Men det måste de ta ansvar för. Jag tycker inte att det, alltså att tycka att de har rötter som är sunkiga står ju inte emot att kunna göra upp i frågor där man tycker rätt lika. Och det är därför, och jag ska inte dra parallellen för långt mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, för det tror jag skulle förelämpa dem båda, och det är inte min avsikt. Utan att säga att i enskilda sakfrågor har vi gjort upp med Vänsterpartiet där vi tycker lika. Sen tycker vi mer lika i många fler frågor med Sverigedemokraterna. Alltså har vi mycket större skäl att göra upp med dem i olika frågor.
Men
jag vet bara, och de senaste månaderna eller året har ju visat sig i rätt stora frågor, så är vi fyra partier på min sida av politiken som tycker så pass lika om färdriktningen att vi kan göra upp om grunderna för ett nytt regeringsunderlag. Men sen har du ändå en viktig poäng, tycker jag, för den här regeringsfrågan, när man ställer det på sin spets, vilka ska sitta i en regering, alltså inte bara stödja eller samarbeta, sitta i en regering, då ställs det rätt speciella krav. Då ska man kunna enas om precis allting. 10 000 beslut varje år. Förlamas de besluten, då får man ingenting gjort i en regering överhuvudtaget. Där är det viktigt att man inte har någon vana av att ha samarbetat. Sånt kan ju ändras i framtiden någon gång. Men jag tycker att det där har ändå rätt stor betydelse, ska jag säga, när jag tittar på vilket regeringsalternativ vill jag erbjuda.
Jag tänkte, när man pratar om det här med rötter, skulle man titta på Centerpartiet och gå tillbaka en bit i tiden, så skulle du ha samma diskussion där.
Jo, nej, men då är det klart att det finns...
Någonstans har det ju hänt någonting där man inte ser Centerpartiet så längre.
Ja, men det finns sådana historiska... Jag tycker inte riktigt snarlika, ska jag ändå säga. Men det är klart att i nästan varje parti finns det någonting rätt problematiskt någonstans. Vi hade ju ett ungdomsförbund som vi skilde oss från på 30-talet, som vi inte ville ha att göra med längre. Och socialdemokratin hade ju sin kamp mellan den demokratiska vägen och den andra socialistiska vägen. Mm. Så visst är det så, men jag tycker att ändå i relativt modern tid så har både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ett historiskt bagage som de har skäl att göra upp med, och som jag tror att de tar på allvar, medan de samtidigt mest blickar framåt. Naturligtvis.
Men om vi stannar vid SD lite. Jag tror att det var inte för länge sedan ni och du, tror jag, har sagt att ni kommer inte samarbeta eller förhandla med SD. Och du och Moderaterna får frågan ofta, varför har ni ändrat er? Jag är inte nyfiken på det. Det som jag är nyfiken på, varför hade ni den ställningen? Det verkar vara lite orimligt och okonstruktivt att inte samarbeta eller förhandla med SD. Var det att väljarna var inte redo för det? Era väljare var inte mogna för det?
Ibland får ju uttalandet lite mytiskt. Liksom, alltså, den där uttalandet, det vet ju alla som var med då inför valet 18, det var fyra dåvarande allianspartiers gemensamma ståndpunkt. Det var hela förutsättningen för detta. Och jag hade inga problem så här. Det var fyra allianspartier som söker gemensamt mandat för fyra år sedan. Och det var själva villkoret. Sen kan man diskutera hur smart var det att inte ens då göra upp med ett antal frågor där man hade kunnat göra gemensam sak. Det tycker jag så här efterhand är. Det är en mycket rimlig kritik. Men det var inte Moderaternas ståndpunkt. Det var den gemensamma alliansståndpunkten. Sen hände det ju saker efter valet som jag tycker jag har inga som helst problem att motivera att vi sen drog en annan slutsats. Två partier, Centern och Liberalerna, valde att bilda en socialdemokratisk regering. Och det var väl alldeles uppenbart att om vi skulle acceptera så här är det för evig framtid. Det är klart att vi var tvungna att fundera igenom en parlamentarisk strategi som var annorlunda. Då behöver vi titta, kan vi samarbeta i riksdagen för att få saker gjorda? Även med partier som vi inte brukar samarbeta med. Så det gick ju alldeles utmärkt. Och så hade vi ett gäng gånger där Moderaterna samlade majoritet med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Inte vad de två var så sugna på att prata med varandra. Men jag hade mina berömda kaffekoppar samma vecka. Tror jag det var. Men med Jimmy Åkesson och en med Jonas Sjöstedt. Och konstatera att vi kan vara fredsmäklare i olika frågor där de inte själva skulle kunna bilda majoritet. Sen var det så här att det som hände i de här decemberöverenskommelsen och januariavtalet, det var ju också, det blixtbelyste ju att man kan alltså inte avtala bort demokratin i ett fungerande demokratiskt land. Man kan inte låtsas som att majoriteter som egentligen finns inte existerar, och det blir ju helt uppenbart också.
Men kan det finnas en scenario i framtiden där SD ingår i en moderatledd regering?
Jag tänker inte blicka. Just nu står vi två månader före ett val, och just nu i det här valet är det helt uppenbart, och jag tänker bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som har samarbetat med varandra tidigare och som är beredd att bra och respektfullt samarbeta riksdagen med alla partier, inte minst med Sverigedemokraterna. Det tycker jag att jag möter viss respekt för. Jag tänker inte blicka liksom 4, 8, 12 år framåt. Det blir också väldigt mycket. Hur kommer det fungera att samarbeta? Socialdemokratin var ju många år bortskämda med att ha egen majoritet eller nästan egen majoritet. Det var ganska enkelt. Om du har 48% och så har du någon som har 4 och så är allting klart. Liksom. Så kommer det inte se ut längre. Utan nu kommer vi ha minoritetsregeringar som måste kunna skapa parlamentarisk majoritet i riksdagen. Och det den hantverksskickligheten, den har vi på min sida. Det har inte den andra sidan. Det är min bestämdhet.
Jag har en fråga som gäller. Okej, SD ingår inte i en regering. Mm. Men sittande regering har ju något som heter utnämningsmakt. Mm. Det är massa statliga myndigheter och statliga verk och allting. Och jag vet ju att SD internt ser ju att där skulle de vilja vara med och få in sina gubbar. Mm. Hur ställer du dig till det? Är den dörren öppen för SD?
Alltså det funkar, alltså få in sina gubbar, så tror jag inte man ska inte tänka så, och det, om man tänker så då tycker jag, och det har ju Socialdemokraterna ibland tänkt så, att nu ska vi ibland få in våra gubbar.
Så, ibland.
Jag tänker alltså inte missbruka regeringsmakten, varken å egna eller andra partiers vägnar, utan jag tycker regeringsmaktens integritet, den statliga offentliga maktens integritet, jag pratade om det i mitt sommartal på Almedalen här, om tjänstemannansvaret, ämbetsmannansvaret i Sverige, där sätter jag väldigt högt. Det ska inte politiseras. Däremot är det ju inte så att bara för att man har SD-bakgrund är man ju inte på minsta sätt diskvalificerad. Det ska man inte vara på något sätt. Vi vill ju också behandla SD som alla andra partier i riksdagen inför förra valet. Och det vägrar de andra partierna då att göra. Det tycker jag var helt fel. Man ska behandlas på rätt sätt, på ett schysst sätt som alla andra. Och så möta samma krav på kvalifikation som alla andra.
Så det är ingen omöjlighet att SD kan vara med och påverka om det ska utses till exempel en ny rikspolischef? Eller?
Nej, så kommer det inte funka, därför att regeringens integritet kommer jag hålla hårt på. Regeringen fattar regeringsbeslut, riksdagen fattar riksdagsbeslut. Sen måste varje regering i längden vara respekterad av riksdagen. Om jag skulle bilda en regering som systematiskt misskötte sig även i Sverigedemokraternas ögon, då skulle de ju avsätta den regeringen. Det är ju alldeles uppenbart. Mm. Alltså, om man inte har en regering som riksdagen kan gilla eller i vart fall respektera, då kommer man åka på stryk och sen kommer man bli avsatt. Det tycker jag är rätt och riktigt. Så ska det fungera i en parlamentarisk demokrati.
När det kommer till integration och migrationsfrågan, om du fick spåna lite fritt, vad är det som skiljer? Alltså, ni har ju uppenbarligen närmat er högerpartierna varandra och även vänstern också till viss del. Vad skiljer Moderaterna och SD när det kommer till migration och integration? Vad är ni inte överens om?
Jag skulle säga, när det gäller migration så kan man diskutera, vi var ju helt överens när vi ställde vårt gemensamma förslag mot regeringen. Så här, det var ju både Moderaterna, SDL och KD som gjorde det för att minska invandringen när de andra ville öka. Så långt är vi överens. Sen tror jag att SD brukar uttrycka sig mer ultimativt och mer kategoriskt än vad vi brukar göra. Vi brukar understryka vikten till exempel av högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det vet jag. Jag vet inte exakt vad SD tycker i den frågan, men alltså, den sortens invandring tycker vi är bra och viktig för Sverige. Det är kanske en skillnad. En annan skillnad, jag ska inte slå mig för bröstet, för alla har nog tänkt för lite på integration, och integration är riktigt, riktigt svårt. Det har vi lärt oss om våra vägen nu. Vi har ett pensum framför oss som kommer att ta åtskilliga år i integrationsfrågan. Där uppfattar jag nog att vi har tänkt lite mer, att SD har varit mer fokuserad på den rena invandringsfrågan, att minska, begränsa invandringen. Jag tycker vi dessutom ska tänka på, nu har vi flera hundratusen personer i Sverige som inte på flera år har kommit in i vårt samhälle, som inte talar svenska, som inte har basal utbildning, som lever i parallellsamhällen. Det måste vi göra någonting åt.
Och där tänkte jag ställa en fråga som jag brukar ställa till partiledare. Och det ska bli intressant att se hur du tänker där. Jag delar bilden av att vi har problem och utmaningar framför oss. Men om vi leker med tanken att vi hade haft lika hög invandring till Sverige som vi har haft nu, men att många av dem hade haft ett jobb, kan prata svenska, hade kunnat göra rätt för sig, inte belastar systemet, inte utmanar det svenska. Hade Moderaterna eller du tyckt fortfarande att invandringen hade varit för hög till Sverige?
Det beror lite på andra konsekvenser. Jag tycker att, att människor talar svenska, jobbar, försörjer sig själva, det är ingen liten sak. Fadimes pappa jobbade också.
Okej, vi säger så här. Inga gängskjutningar som vi ser, inte i den hög grad. Inga hedersförtryck som utmanar det svenska. Men fortfarande rätt hög invandring. Låt oss säga att det är övre medelklass från Mellanöstern och Afghanistan. Och så iranier som kom för under Shahs tid. Hade invandringen fortfarande varit för hög?
Det är ju en svår fråga att svara på, ska jag säga. Det är klart att om ett land inte uppfattar några problem som har med integration eller multikulturalism att göra, har man inga sådana bekymmer. Alltså, don't fix it if it ain't broken. Men har man bekymmer med att det bildas framförallt ett samhälle som är ganska van vid att vara jämlikt och kan man till och med tycka lite enhetligt. Vill man ha ett sånt samhälle, då ska man nog tänka igenom ganska mycket hur många människor i vårt samhälle är kapabelt att integrera. Men det är väl alldeles uppenbart att det är lättare om det är människor som har utbildning, som kan få ett jobb och försörja sig och lära sig gemensamt språk. Det är väl alldeles uppenbart.
Men det är lite där jag har min tes om vad det är som händer med integration och migrationsfrågan, är att jag ser det som att alla partier idag mer eller mindre är överens om att okej, kommer man till Sverige så kan man lära sig svenska språket, man måste ha ett jobb att gå till och inte utmana det svenska och sköta sig. Men att för ett parti som SD, som jag ser det, så räcker inte det. För om alla är överens om den frågan, vad är det som gör dem så speciella då?
Ja, men det är bättre att du pratar med SD om SDs sådär roll i svensk politik. Jag tycker att det är uppenbart att de tidigare än andra partier såg betydande risker med invandringen. Låter bara alldeles uppenbart och sagt i klartext också. Nu är det så, då måste vi lösa de problem vi har just nu. Då måste man dels lägga om politiken, alltså ändra på politiken i Sverige. Redan det har visat sig svårt. Sist vi fattade migrationsbeslut i Sveriges riksdag, då ökade de invandringen. Bara så vi har klart för oss att det står ändå olika alternativ mot varandra. Sen tror jag ju som sagt att jobba, försörja sig själv, tala svenska, det är en väldigt bra grund. Men jag är också rädd för så att säga, parallellsamhällen som i praktiken lever ett helt annat. Jag har min bakgrund i socialtjänst i politiken. Jag har träffat väldigt många socialsekreterare som i praktiken säger att vi har en första och andra klassens system för barn som far illa. Mycket högre tröskel när det gäller en del invandrarfamiljer. Alltså där framförallt flickors rättigheter till eget liv inte alls bevakas på samma sätt som svenskfödda barns, eller barn till svenskfödda föräldrar rättare sagt. Så kan vi inte ha det i längden. Det finns säkert länder som accepterar att man har helt olika regler för olika etniska grupper. Det ska vi inte ha i Sverige.
På tal om parallellsamhällen, året är 2022 och i år så har vi haft i snitt en skjutning om dagen. Var fjärde dag så skadas någon som resultat av vapen. Och var femte dag så dör en person som resultat av vapenvåld.
35 hittills i år, eller 35 tror jag.
Det är, det är några till som har lagts till på den listan sen senaste rapporten. Har vi vänt på alla stenar eller finns det stenar kvar att vända? Och vilka är de i så fall?
Nej, det där stenvändande tycker jag, det är rätt provocerande. Att man först liksom, jag har ju sett, jag säger inte att allt det här är Socialdemokraternas fel, det säger jag faktiskt inte. Men att de senaste 8 åren har varit en katastrofal utveckling, det råder, det räcker sig på statistiken. Att då de sista månaderna kommer på att nu ska jag börja vända på stenar, det tycker jag är rent provocerande. Nej, stenarna är absolut inte vända på. Sen har jag respekt för alla de poliser som säger att det här är ett jättejobb. Alltså ett jättejobb att göra någonting åt detta. Och att det måste göras många saker samtidigt med betydande energi och en blandning mellan mycket hårda tag och långsiktiga, mjuka, förebyggande saker. Men gör man inte allt det här samtidigt, då är man chanslös skulle jag säga. Och jag delar också uppfattningen att, att om man inte sätter stenhårt mot dem som skjuter ihjäl varandra på gatorna, då kommer de preventiva insatserna aldrig någonsin fungera. Utan nu är det dags att ta tillbaka kontrollen i bokstavlig märkelse. Och därför tycker jag påskkravallerna, de var en sån förödande erfarenhet att, att polisen tvingades backa. Häromdagen var det poliser som, om jag uppfattade medieuppgifterna rätt, tvingades i princip, de fritog en person från polisen. Alltså det är helt groteskt. Så kan vi bara inte ha det i Sverige. Och där tror jag det krävs mycket, mycket tuffare tag och helt andra verktyg också. Svensk polis kan inte ha färre verktyg än vad andra länders polis har, som trots allt har mindre stor uppgift framför sig.
Finns det någon sten som kanske ligger där? Och vi vet att den här stenen har en stor bidragande faktor till vad som händer i Sverige. Men alla låtsas som att stenen finns inte. Och vi bara blundar så fort vi ser den och ingen vill vända på den för att det är så kulturellt tabubelagt i Sverige att prata om den här stenen.
Länge var det väl så att man fick inte säga att det fanns en koppling mellan invandring, integration och brottslighet. Det var ett tag sedan nu. Alltså, det finns väl ingen idag som tror
att den stenen har vi börjat röra och klappa lite.
Sen har vi en till sten.
Det är en annan sten jag syftar på.
En annan sten? Ja, jag tycker en sån sten skulle vara, vi pratade under för en stund sedan, alltså utvisning. Alltså att utvisa människor ur riket som inte är svenska medborgare men som begår brott eller som finns i gängkriminella miljöer. Det tycker jag är en sån sten. Där vi inte, vilken vänsten tänker du på?
Den stenen har ni belyst och det ska ni ha cred för. Och jag är glad att vi kan prata om många av de här problemen på ett helt nytt sätt idag. Stenen jag syftar på det är att det omsätts cirka 150 ton narkotika i det här landet. 10 gånger mer än vad man trodde utifrån de här gymnasieundersökningarna. Vi har
en hög sten.
Det är en väldigt hög sten.
en stenad sten.
och vi har ju tack och lov i väst en vetenskapskår som har börjat undersöka narkotikans effekter på samhället. Och det har ju visat sig nu, tycker jag, svart på vitt. Att svensk narkotikapolitik går emot vetenskapliga skråets konsensus kring hur vi bemöter narkotika i det här landet. Så det är den stenen jag syftar på. Och jag kommer ihåg när jag själv var inom akademin och doktorerade. Och där var de högre ställda karaktärerna, rektorerna och prefekterna. Mm. De gillade alltid när det blev en blå regering. För att blå regering, de brukar ge mer anslag till hård vetenskap. De brukar inte ge så mycket anslag till flumvetenskaperna. Så man gillade blått inom akademin. Och nu när akademin själva säger att svensk narkotikapolitik, som göder en stor del av det som leder till gängskjutningar idag, att svensk narkotikapolitik har varit fel, då längtar jag efter ett parti som har regeringsvana och kan potentiellt bli ett bärande parti för landet Sverige, komma och ställa sig bakom vetenskapen. När kommer Moderaterna vara redo att anamma den vetenskapliga metoden?
Ja, jag har några invändningar mot det. Man kan tycka olika om svensk narkotikapolitik, det är inget tvekan om det. Det kan man också diskutera här i podden. Men alltså, jag har några invändningar. För första är det inte så att svensk narkotikapolitik skiljer sig så dramatiskt. De allra flesta länder har vad de själva skulle kalla för mycket stram narkotikapolitik. Du kanske kan det vetenskapligt bättre än jag, men min bild är inte att det finns en slags samlad, entydig vetenskaplig uppfattning av vad som är rätt narkotikapolitik. Det uppfattar inte jag. Sen är ju svensk politik snäppet stramare än vad många andra länder har. Det är ingen tvekan om det också. Vad som ändå gör att jag ifrågasätter detta är att nästan alla länder i Europa skulle säga att de har problem med narkotika på olika sätt. Givet deras egen historia och givet vad de själva tolererar. Men i de flesta länderna leder inte fram till den här groteska, dödliga gängkriminaliteten som i Sverige. Så om det bara vore så att Sverige hade de här problemen, alltså att narkotikaproblem finns bara i Sverige men inte någon annanstans, då hade jag förstått resonemanget. Men de här problemen finns i nästan alla länder.
Fast Sverige sticker ju ut avsevärt. Vi har Europas högsta narkotikadödlighet. Och vetenskapliga skrået har faktiskt en konsensus kring vad som är fel politik åtminstone. Och det är den politik Sverige har fört. Och vi sticker verkligen ut i Europa. Om vi tittar på andra länder som Portugal, Tyskland, Norge har börjat prata om det. Kanada har lämnat det här för länge sedan. Flera delstater i USA har lämnat det här för länge sedan. Så det finns ju en tydlig rörelse mot någonting nytt.
Ja. Vad hade Muff Ulf sagt?
Jag hade i den frågan hade jag sagt samma sak, tror jag faktiskt. Alltså jag ser inte... den grundläggande frågan, är det här som är orsaken att skjuts ihjäl människor i
inte
Sverige?
Orsaken. Inte orsaken.
Ja, alltså, poängen är att rycka bort marknaden från de här.
Jag förstår det, men då ska man ju gå väldigt långt i så fall. Och ska man ta bort marknaden helt och hållet och göra allting lagligt, då pratar vi om en helt annan narkotikapolitik. Den skulle jag absolut inte vilja förespråka.
Men inte det i linje med fri företagsamhet, grön politik?
Den stora delen är fortfarande kommer från cannabis.
Jo, precis.
Ja. Ja. Så om vi har en möjlighet att slå mot den basinkomsten för gängen, varför inte?
Ja, och jag har inte hört någon som säger att därmed skulle allt annat försvinna automatiskt. Vi kommer i så fall alltid. Det finns ju en ständig olaglig efterfrågan på narkotika i de flesta länder och den tar sig fram på olika vägar. Men jag har väldigt svårt att se att lösningen på detta skulle vara att för att kunna slippa ifrån att man bekrigar varandra och bara släppa allting löst. Sen vet jag att olika länder har olika uppfattningar om en del narkotika och där är Sverige stramare. Men jag har inga planer på att ändra på den politiken.
Ska vi behålla Systembolaget?
Ja, det där är ju ständigt någon slags mera näraliggande frihetsfråga. Ja, men det är klart att idag skulle ingen komma på att uppfinna Systembolaget. Det skulle väl ingen göra. Men jag är tillräckligt pragmatisk för att tycka att är det ett stort problem? Nej. Funkar det hyggligt bra? Ja. Så att, men det är klart att jag skulle heller inte uppfinna
Systembolaget. Skulle Muff Ulf säga samma
Nej,
sak?
Nej, jag hade nog sagt att det är en viktig frihetsfråga. Jag tror det. Och jag vet inte, så länge Systembolaget är strängt och ser tillräckligt bra så tycker jag inte att det... Jag kommer inte lägga det högst på min lista i vart fall.
Mm. Du tror på domkyrkan och på Systembolaget?
Jag tror, ja, fast kanske lite olika avseenden. Men alltså, jag har fått större respekt för att länder har lite olika... Alltså, dels så här, länder har kulturtradition. Och en del är lättbegripliga, andra är lite mer svårbegripliga. Systembolaget har ju en sån väldigt, det finns ju så historiska rötter bakom detta. Det i sig räcker ju inte för att behålla det. Men om det inte är stort bekymmer så lägg det ner din politiska kraft på saker som är större bekymmer. Men när jag har löst mina första 100 problem, då lovar jag att titta på även Systembolagsfrågan.
Har du varit i Christiania någon gång i Köpenhamn?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Det kanske är därför du har så negativ inställning till Ashkans. Du kanske...
Olika länder har olika traditioner.
Får jag fråga dig? Får ju ta sedan dit man kommer. Så.
Om man tänker på det kortsiktiga kring de här gängskjutningarna vi ser nu, det är en sak att prata om det. Men om man pratar långsiktigt för att komma åt de här parallellsamhällena, arbetslösheten som finns där och så vidare. Om det skulle innebära att man tittade mer på hur Sverige blev Sverige under 30-talet med Gunnar Alva Myrdal, det var en ganska hård hand som pekade och staten var väldigt involverad i hur människor som de sa borstat tänder och äta tomater. Hade ni som ett frihetligt parti varit främmande för en sån idé?
Nej, mycket intressant. Jag hade en liksom PM Nilsson för ett tag som, om det här med barn och idrott och rörelse och sådär. Jag kan den myrdalska historien ganska väl. Om man börjar med disclaimern, det gjordes övergrepp i statens namn. Så förmynderi och rena övergrepp som man inte ska ta lätt på. Det finns hela vanvårdsutredningar och många sådana saker där staten tog sig rättigheter. Den interna kampen i socialdemokratin på den tiden var ju också mellan de som ville liksom lägga livet till rätta, som en bok heter just om Myrdal, och de som mer trodde att människor, Möller som var min favoritsocialminister på den tiden, det vill säga fattiga människor, de har ont om pengar, inte ont om förstånd. Misstro inte människors goda allmänna mänskliga förmåga bara för att de är fattiga. Ge dem istället verktyg att skaffa sig resurser så att de kan göra fler saker. Jag är i grund och botten på den sidan. Men det var väl alldeles uppenbart att en del social ingenjörskonst var bra. Att barn går till tandläkaren, BVC, MVC, ett mått av rationalitet, upplysthet, forskningsrön. Att inte liksom låta fördomsfullhet styra människor. Inklusive sådana här saker som var lite påpekande. Så, liksom, hur håller man ett hem rent och fräscht? Liksom, sådana saker. Vi kan tycka att det är lite larvigt så här efterhand, men det var folkupplysning på ett sätt som funkade i den tiden. Mina morföräldrar trodde på det, mina föräldrar så jag säkert också trodde på detta. Idag är det säkert svårare. Människor är mer individualistiska, har mindre automatisk respekt för auktoriteter, och myndighets-Sverige är inte automatiskt en auktoritet för människor. Men när vi nu får tillbaka problem som vi en gång trodde vi hade löst i Sverige, med extrem trångboddhet, med vaccinationsrädsla, alltså sånt som gör att det är svårt att hålla ihop ett samhälle, då ska man inte vara allt för buskablyg, utan då måste man säga, så här funkar det i Sverige, så här gör vi i Sverige. Och där tror jag mycket mer på det man brukar för riktad prevention i Sverige. Att, liksom att man vänder sig specifikt till människor som man vet har svårare att nås av varning. Jag hade långa debatter med Folkhälsomyndigheten under pandemin om detta. De sa att det kommer vara svårt att nå socialt utsatta grupper, som det alltid heter, med vaccination. Ja, men just därför måste vi göra mycket, mycket mer. Då kan man ju inte bara nöja sig med det. Då måste man ju nästan på individnivå träffa dem. Mobilisera samhällets resurser så att man når de människor som kanske allra mest behövde vaccin för att de bodde trångt. Så jag tycker där har vi gått från en extrem liksom en interventionism till att vara så otroligt rädda att peka ut någon överhuvudtaget. Titta på barn och rörelse. Det är en ny klassmarkör. Den etablerade medelklassens barn, de idrottar, går i föreningar och så. Människor med väldigt låg socioekonomi eller människor från invandrargrupper som inte alls har den tradition eller de kontaktytorna rör sig inte alls. Det måste man våga prata om.
Men hur, jag tänker, en anledning till att man kom åt det på 30-talet, det var ett väldigt homogent land. Mm. Hur gör man det idag?
Nej, men du är ju på det, därför är det svårare idag. Alltså det är ett homogent land med väldigt mycket auktoritetstro, är det mycket lättare också att lyckas, kanske också lättare att missbruka det, som vi såg i ett antal fall också där staten verkligen klev in med full kraft och tycker jag missbrukade sin ställning gentemot människor. Nej, men det är mycket svårare då. Man måste vara mer fantasifull. En sån sak är att gå via människor som är goda auktoriteter i olika grupp i samhället. Det är väl alldeles uppenbart att det ska man nå människor som brukar heta som har låg tilltro till offentliga myndigheter. Ja, då måste man ju hitta människor som åtminstone har en fot inne i det svenska majoritetssamhället så kan bli en rimlig liksom tolk på vägen så att säga.
Men jag har ju låg tilltro till svenska myndigheter.
Ja, precis. Jag har inte så låg tilltro, men jag är rädd för en situation där vi i praktiken låter lagens bokstav gälla bland de människor som litar på myndigheter, men inte bland de som inte litar på myndigheter. Du har ju polisiär erfarenhet, men det här med att liksom ytterst måste polisen vara en myndighet och en uniform. Det kan inte ytterst vara ett förnamn som jag ska gilla för att jag ska lyda polisen. Så kan det inte vara. Socialtjänst, det kan inte vara så att man ska lita på socialtjänsten för att respektera att socialtjänsten griper alltså in i familjer som missköter sina barn. Det är inte en optional fråga, utan det är liksom en tvingande sak.
Jag tänkte på en grej som en tendens jag har sett är och det här är ju en kritik egentligen mot nuvarande regering, Socialdemokraterna, det är att man använder myndigheter och det offentliga liksom för egen politisk agenda. Dan Eliasson blev rikspolischef, han är ingenting, alltså, han är bara en vandrande katastrof mellan myndigheter och sådär ju. Men att man använder, man väver in någon slags ideologi ibland eller någon... Jag hade ett exempel i huvudet och så försvann det. Förstår du vad jag menar, Mustafa?
Nej. Men, här kommer ingen räddning.
Ja, men så här. Man bildade Segerstedt-institutet och man ska forska jättemycket om rasism och grejer och sånt, men man lägger knappt någon forskning på varför blir det gängskjutningar. Utan man väljer liksom det man vill prata om och så strösslar man pengar åt det hållet. Och så får man journalister och medier att prata om någonting så det ska se ut som ett större problem som man vill ha diskussionen på den planhalvan där man vill vara.
Tänker du på regeringens nya storsatsning mot rasism?
Ja, det har du ett typexempel. Men
vilken var det?
Det är ett stort paket där man ska göra citattecken ny forskning, slutcitat, på orsaker till rasism. Och då hänvisar man till tidigare så kallad forskning som kommer från Länsstyrelsen i Stockholm. Där det är egentligen aktivister som sitter och skriver rapporter om att det finns antisvart rasism i Sverige för att folk med viss hudfärg inte har lika mycket chefsposition och så vidare. Mm. Och det här använder regeringen som underlag för att mobilisera ny forskning mot rasism. Mm. Vilket är...
Det
är nedvärderande för det första, men också brutalt skatteslöseri skulle jag säga.
Mm. Men hänger du med på vad jag menar? Jo, att man använder liksom...
Du tangerar den här frågan som jag tror jag nämnde för en stund sedan också, att myndighet i ett land som Sverige så måste ju myndigheter, det måste bygga på kompetens, det måste bygga på att man följer lagen. Alltså, lagen är ju ytterst riksdagen som stiftar. Myndigheterna ska liksom lyda lagen. Myndigheterna ska inte vara aktivister. De ska vara ansvariga för sina beslut och sådana saker. Och där tror jag vi, utan att romantisera, att vi ändå hade ganska länge en väldigt stor respekt för ämbetsmannaidealet i Sverige. Att man skötte, man var lite fyrkantig kanske, men man var ohyggligt rättvis och stram med sin regeltillämpning. Ganska långt ifrån det här lite smidiga. Man var inte heller särskilt mån om att lyssna på vad politiker för stunden ville. För den svenska förvaltningen inte gjort så. Utan då får man ha en annan förvaltning på där man byter ut alla myndigheter. Så har vi inte i Sverige. Jag är lite rädd för ett läge där medborgarna tappar förtroendet för hur myndighetsbeslut fattas.
Vi kan ta ett annat exempel. Vi har skenande elpriser. Mycket var ju, vi har stängt ner 2 kärnkraftverk i Ringhals. Och detta föregicks, det fanns ju en intern utredning som Expressen publicerade, de var lite hemlig och så kom den ut att de här skulle vara lönsamma, det visste man ju internt, om man skulle kunna driva dem i många år till. Och så har det då beskrivits som ett politiskt spel har jag läst, och att det handlar bland annat om att, återigen, vi har en rödgrön regering som utnämningsmakt och då kan de påverka styrelsen i Vattenfall, och så har de fått Miljöpartiet fått in en av sina gubbar eller kvinnor och jag kommer inte ihåg, ja, skitsamma, men så lyckas de liksom den vägen trycka på och så blev det liksom då att man lägger ner. Jag har ju pratat med en del chefer på Vattenfall som bekräftar den här bilden.
Ungefär så.
Och då menar jag igen liksom att man använder den här och så ska det ut och teta, men de är inte lönsamma och det här har inte framtiden till och det, vi ska ersätta det här med vindkraft och sen går det som det går. Men min poäng är liksom att det har blivit en, jag håller med om att det för 20-30 år som man har kanske större respekt för det där, att låta Vattenfall som kan sina saker, låta dem sköta det och så får andra sköta politiken.
Jag delar nog i grova drag den bilden, både att politiken blivit fan i att lägga sig på det sättet och något slags informell maktutövning, och företag och myndigheter borde då bevaka sin egen integritet och inte bry sig om detta. Sen är det här ju svårt för människor är känsliga för signaler och sådär, men jag tycker att om det har gått till ungefär som det ofta beskrivs, jag har ungefär snarlik bild som du har, då är det bara fel. Så ska det inte gå till. Och så, jag vill inte bilda en regering som sysslar med den sortens låtsaspolitik. Utan politiken ska vara transparent, den ska vara tydlig. Sen ska man förvänta sig att myndighetspersoner inom lagen gör sitt allra bästa för att följa den lagen.
Skulle det behövas någon mer check and balance på sånt? I USA har man konstitutionsdomstol där man kan... riktigt nagla fast om man missköter.
Precis, och det är ju den klassiska kravet. Och där har ju Sverige gått nästan motsatt väg, och man vill ha liksom så flexibla regler som överhuvudtaget är möjligt. Mm. Det tror jag är riskabelt. Jag tycker även det här med, som sagt, ämbetsmannaansvar och är också ett sätt att bara liksom understryka att under lagen så är du personligen ansvarig för de beslut som fattas. Och den här ständiga kurragömmaleken, när ingen verkar kunna reda ut vem är ansvarig. Varför har vi passkaos? Vem fattade besluten eller avstod från att fatta besluten som gör att vi har det här kaoset? Och det är alltid helt ogreppbart i Sverige. Det finns aldrig någon som avgår och säger, jag gjorde fel, jag tar mitt ansvar, jag avgår. Det händer aldrig i Sverige nästan.
Det är som Nygeman inte hittade mötesrum i transportstyrelsen.
Precis, transportstyrelsen.
Ja. Men de hade ju inget mötesrum. Det är ju, nej, det är ju ont liksom, om lokaler.
Till slut blir det larvigt när den yttersta makten i ett land inte ens kan liksom klara av mest. Sen blir det ju farligt också. Vi pratar ju ändå om nationella kriser som kan bli riktigt, riktigt allvarliga.
Jag har en fråga till dig, Ulf. Nu är det ju snart val. Mm. Och jag har alltid undrat, varför har Moderaterna så svårt med att nå ut med sin politik till människor som bor i särskilt socialdemokratiskt utsatta områden?
I socialdemokratiskt utsatta områden?
Om du går in på val.se och kollar Skäggetorp så kommer du notera en trend som även finns i Järvområdet.
Ja.
Och i många av de områdena.
Ja, det är väl två problem. Den ena är att människor röstar i mycket lägre omfattning i största allmänhet. Men en orimligt hög andel som röstar på Socialdemokraterna. Jag tror man kan inte skylla ifrån sig, utan det är väl antagligen så att alla partier, alltså de människor man träffar, för så vitt man inte stöter bort människor man träffar, de människor man träffar och pratar med har man större chans att nå fram till. Så vi måste ju vara bättre på att vara där och att träffa människor som vi vill ska rösta på oss naturligtvis. Det tror jag de flesta partier skulle hålla med om, ungefär så. Och varför sen Socialdemokraterna har högre röstandel, det finns säkert många olika spekulationer om detta. Jag har ingen mer vetenskaplig förklaring på den frågan.
Kan det ha att göra med att ungefär var femte eller var sjätte person i Sverige försörjs av staten?
Ja, det är ju en sån
staten.
Spekulation. Det är ju en sån spekulation. Mm. Den som är garanten för bidrag. Jag kan inte leda den i bevis, men det är klart att om du alltid lovar människor att vi står för bidrag och inte ställer krav på att du själv måste försörja. Det är klart att om jag kommer till Skäggetorp i Linköping med budskapet att nu ska vi införa bidragstak, så man inte kan stapla olika bidrag på varandra, och vi ska se till att alla som kan jobba själva ska arbeta. Bidrag ska alltså inte vara ett alternativ överhuvudtaget för den som kan jobba, så länge det finns ett enda jobb någonstans i Sverige som du skulle kunna ta. Det är klart att det inte är ett budskap som omedelbart uppskattas av människor.
Jag vet vad du kan göra då. Vi legaliserar weed. Då får du med dig dem.
Ja, men alltså så här, jag tror att det finns, jag blir riktigt provocerad när man nu liksom, inte minst nu efter pandemin, när många arbetsgivare som säger, vi söker med ljus och lykta efter människor som har ganska enkla arbetsuppgifter. Och så har vi alltså flera hundratusen personer som inte kan försörja sig själva i Sverige. Men det är klart att det uppstår inte ett jobb automatiskt i Skäggetorp. Men så länge det finns något enda jobb i skogsnäringen någonstans i Sverige, då borde man vara där istället och plantera träd. Jag förstår att man inte uppskattar det budskapet, men så måste ett vettigt samhälle fungera. För det första jobbet kommer leda till andra jobbet och till tredje jobbet. Men i Sverige får man inte ens sitt första jobb utan tror att man ska uppstå någonting. Då kommer man misslyckas för resten av livet.
Men på tal om bidragstak, fler och fler börjat, även Socialdemokraterna börjat prata om vikten av familjeplanering till exempel.
Det är
när det
intressant.
Gäller vissa invandrarkvinnor som har för många barn. Mm. Helt enkelt. Dels för att de kan inte gå till jobbet då, men också de kan inte ha koll på sina barn och de kan glida in i kriminalitet. Vad tycker du om det? Ska vi göra någonting?
Jag tycker precis så. Jag tycker man ska ta bort det här flerbarnstillägget som uppkom en helt annan tid när man ville hjälpa familjer som för att det var dyrt helt enkelt med för många barn. Men alltså, och många kanske bara hade två barn. Det tycker jag så kan vi inte ha det längre. Det är ett sätt nu att subventionera människor att ha väldigt många barn och ge de barnen sämre förutsättningar. Men jag tycker det är ett typexempel på någonting som var självklart att prata om i Sverige förr i tiden, som har blivit tabu belagt bara för att det plötsligt handlar i det här fallet om invandrarkvinnor. Det är klart man borde säga att nej, inte fler barn du kan ta hand om, inte trångboddhet, inte ständigt nya avbrott för, så du inte kan lära dig svenska. Alltså, men det kräver ett mått av ganska raka budskap. Mm. Sen är det klart att det är ett samhälle där man ytterst måste fatta besluten själv, men inte fatta besluten på andras bekostnad. Så kan det inte vara. Det kan inte vara fritt valt arbete att man lever på bidrag år efter år i Sverige, i ett land där vi dessutom värdesätter att människor är självständiga, jämställda mellan män och kvinnor. Där måste vi våga stå upp för våra egna ideal i Sverige, och det tycker jag vi har tummat på ganska mycket de senaste åren.
Mm. Får jag bara en sista innan vi går? Jag har en liten konspirationsteori.
Nej,
men om att så länge ungefär...
Är det symboliskt?
Nej, utan så länge 30% av förvärvsarbetare i Sverige jobbar för offentlig sektor, så kommer cirka 33% rösta på Socialdemokraterna. Finns det fog att anta att staten kanske behöver krympas och att det finns myndigheter som inte behövs, som man kan lägga ner för att nyttja resurserna mer effektivt?
Till exempel public service.
Ja, alltså jag tror inte på det här raka rör mellan, alltså mellan hur man röstar och vad sektor man jobbar i. Det är inte min erfarenhet, utan jag tror det finns, alltså, för det första, så här, det finns ju stora viktiga delar som måste, som ska, alltså där problemet är inte att det är offentligt och att det inte sköts sig bra. Alltså, jag tycker att det är viktigt med offentlig verksamhet, alltså ta våra kärnuppgifter, försvaret, ta polisen, ta domstolarna, det blir snarare mer av detta, mer resurser.
Det ska
vara människor som ska vara stolta över att gå till jobbet varje enda dag, för de ser till att alla andra människor kan sköta sina uppgifter. Det där tror jag är ohyggligt viktigt. Det är inget allmänt gnäll på offentlig sektor, ofantlig sektor och sånt där som man kunde höra ibland. Tvärtom. Viktiga kärnuppgifter i samhället. Så det där tror jag inte det finns någon sån koppling. Däremot så är det klart att vi har flera hundra myndigheter i Sverige, och en del är pyttesmå, och bara liksom bara stabskostnader för att ha små myndigheter tror jag är problematiska. Så är det en del myndigheter som är dessutom närmast har aktivistiska roller, och pratar man med företagare som möter olika länsstyrelser, olika miljöprövningar och sånt där, så uppfattar de sig närmast systematiskt motarbetade dessutom.
Åh fan.
Så det finns ganska mycket att göra här, skulle jag säga, men jag skulle inte vilja dra alla över en kam, utan jag tror att det är att försöka strama upp snarare, och så att människor ska ha riktigt stor respekt för den statliga myndighetsutövningen i Sverige.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubb Gista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabbarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering. Ibland. Dit bidrag gör grabbarna mycket glada. Dit stot gör Gista Måltid möjlig, helt enkelt. Tack, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.